Hej och välkomna till Ung och Dums podcast. Dagens avsnitt kommer att handla om åldersmaktordningen. Åldersmaktordningen innebär att barn och unga systematiskt underställs vuxna. Precis som andra maktordningar, som kön, etnicitet eller sexualitet, så ges en grupp människor fördelar och privilegier på en annan grupps bekostnad. När vi på Ung och Dum har tittat på ålder så ser vi att de vuxna ges fördelar i samhället på barn och ungas bekostnad. Programledare är Gülşen Uz.
På det här poddavsnittet så kommer vi prata om åldersmaktordningen tillsammans med vår panel. Frida.
Ja.
Hej.
Hej.
Elias.
Hej.
Hej. Och Jennifer.
Hej, hej.
Och innan vi kommer prata om åldersmaktordningen så tänkte jag att vi ska lära känna er. Vem vill börja berätta om sig själv?
Frida kan
Frida, berätta om dig själv.
Jag är finlandsskribent i bland annat Metro och Dalarnas tidningar och Frida. Passande. Och jag fyller 21 i år. Och är från Dalarna, bor här nu. Det är väl ungefär det.
Mm. Vem är du, Elias?
Ja, vem är jag? Det kan man fråga sig. Jag är 16, nej jag fyller faktiskt 17 år imorgon. Så att när den här podden sen så är jag alltså 17 år.
Grattis.
Tack. Jag går andra året på en gymnasieskola i Nacka som heter IBC. Och utöver det så driver jag ett eget företag där jag konsultar till skolor och kommuner som vill förändra sin syn på utbildning. Och innan det så har jag jobbat på tidningen Nyheter 24. Och innan det så har jag varit ungdomspolitiker i Centerpartiets ungdomsförbund.
Och Jennifer.
Jag heter Jennifer Kutsch-Gasslan och jag fyller 24 om en vecka och bor i Södertälje. Och jag är journalist på Sveriges Radio och har varit det i snart 3 år.
Kul, då har vi lärt känna lite panelen där vi ska prata om åldersmaktordningen. Innan jag tänker på åldersmaktordningen så tänker jag på massor med erfarenheter och upplevelser som jag har. Typ, jag var här en veckan i en jättestor middag tillsammans med 2 14-åringar. Ja, vi kommer till middagen och värdinnan säger till mig: "Men Gülşen, kom du själv? Och det är så här: "Hallå, jag har 2 14-åringar, eller så här, jag har 2 människor med mig. Varför osynliggör du de människor som är här?" Och det är, alltså, det är så vanligt att man osynliggör barn, unga för att ja, men de gills inte. På något sätt. Och sen minns jag när jag gick i skolan att folk frågade mina föräldrar hur det gick i skolan för mig. Men det är så här: ja, men jag är ju där och det är ju jag som går i skolan, inte mina föräldrar. Så fråga mig och inte mina föräldrar, för det är jag som har mest koll hur det går i skolan för mig. Känner ni igen er?
Delvis, fast inte så mycket. Jag tycker man pratar, eller det har ju börjat pratas väldigt mycket om, speciellt i och med att Ung och Dum startade, så har det pratats mycket om liksom åldersmaktsordningen. Alltså jag känner igen det på det sättet så här, att jag själv har blivit så här förminskad när jag syns i media och pratat och så. Men aldrig liksom i så här egentligen vardagssituationer så som du berättar nu. Eller sen kan det också vara att jag är så omedveten om det att jag inte har identifierat det. Men så känner jag.
Ja, alltså jag vet inte om det liksom beror på att jag också är tjej. För jag har den enkla uppfattningen att jag tror att det är säkert ganska mycket som liksom, ganska mycket skillnad omedvetet som folk gör. Men jag tycker också just sånt här, jag menar, fråga så här, alltså mycket prata över huvudet på barn tycker jag överhuvudtaget att det är jätte, alltså överallt, alltså, för att jag är barnvakt ganska mycket och har 2 kusiner som är ganska små. Det blir ofta att man är med barn, inte just kanske med specifikt dem, men allmänt så här, att man är på barnevents eller så här, kollar på barnprogram, bara sån grej, alltså man ser på liksom någon publik i tv typ. Och då kan man också märka ganska tydligt att det är just det här att man inte riktigt tror att barnen har så mycket röst eller tankar som de har. Så jag har också absolut erfarit det, men också sett det ganska på nära håll med andra också.
Jag tänker väl så här direkt att det spontant är något man själv har gjort sig skyldig till. Jag har också väldigt många så här små släktingar, kusiner och sånt som jag umgås med, och deras föräldrar också. Och det är klart det händer rätt ofta att man pratar om dem när de sitter i rummet med föräldrarna istället. Kanske mycket för att de är pojkar liksom, och min uppfattning är väl att de inte tycker om att prata om skolan eller om sig själva med en vuxen person, utan de svarar väldigt kort och sådär, och då blir det till sig. Eller ofta händer det att någon börjar prata men avbryts av en vuxen som inte håller med. Och det har jag också gjort mig skyldig till. Liksom. Så ja, man kan vara ung men ändå, vad ska man säga, ignorera andra unga också.
Verkligen, ja. Verkligen. Elias, du pratade om att du hade blivit förminskat i media.
Ja.
Eller någonting sånt.
Ja, precis.
Hörde jag. Kan du berätta mer?
Nej, men alltså, jag menar väl mer att liksom... Jag berättade ju det att jag var aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund. Så när jag var 14 så gick jag ut och sa att jag hade bättre jobbförslag än vad Mona Sahlin hade. Nu var det i och för sig väldigt kaxigt av mig, men jag fick också ta emot det här. Men varför tycker du saker om arbetsmarknaden när du inte ens har varit ute på den? Och det är ett ganska konstigt förhållningssätt. Mm. Och det var ju mycket så här, ja men förminska för att du är ung. Eller ja, alltså barn.
Mm. Nej men, för sådär, för jag började skriva i Metro när jag var 16, hade jag ganska nyss fyllt det. Och så blev det ju så av, men typ, jag menar, jag kände att såhär, nu har jag såhär, kan vara ungas röst, typ. Så jag bara, så skrev jag, så jättelibiskt, så skrev jag, men typ, saker om barn och fostran och så här, hanterar din tonåring och bla bla bla. För att det blev ganska mycket så debatter, och fick jättemycket mejl och fick jättemycket kommentarer från föräldrar. Så det blev väldigt så här, alltså intressant att diskutera det, tyckte jag.
Mm.
Och så någon gång så skrev jag typ om, eller jag skrev flera gånger, om typ att dricka alkohol när man är förälder och har tonårsbarn. Och så skrev jag bara, men det kan man inte göra, eller det kan man göra med gränsen då, liksom inte, när ni inte kan åka och hämta dem för att det har hänt något typ. Ja, och så blev ju hela så här bloggosfären, så här skitförbannad. Och då var det jättemånga som just använde det argumentet att så här, men du har ju inga barn, varför ska du uttala dig? Jag bara, men... Och då var det mina kompisar som skrev sig i sitt blogginlägg. Hon bara, okej, man har aldrig någonsin behövt typ vara jägare eller varg för att utsätta sig om vargjakten. Man har aldrig behövt liksom varit prostituerad eller handlyck för att uttala sig om sexköp. Varför måste man plötsligt vara förälder för att få uttala sig om barn?
Mm.
Och jag bara, men jag är ju typ ett barn. Men så här, man har ingen röst om, även om det man själv känner att man verkligen vet någonting om.
Mm.
Som typ arbetsmarknaden som du verkligen hade koll på. Du var påläst om. Och man bara, nej, man får inte prata om det.
Ja, och sen jag menar, även fast jag kanske inte har, alltså jag har ju en bild av arbetsmarknaden som jag har sett från mitt perspektiv som att inte vara på arbetsmarknaden. Och det perspektivet är ju minst lika viktigt som någon som befinner sig och har varit på arbetsmarknaden i 25 år liksom.
Mm, mm.
Och jag, nu när jag jobbar som utbildningskonsult och pratar med skolor och kommuner och friskoleföretag och sådär, så upplever jag också så här att de som verkligen vet någonting om skolan och hur den ska fungera och vad som är bäst där, det är ju eleverna. Men sen så är det så här, jag måste ju kämpa för att jag ens ska få komma dit. Och jag kan liksom erbjuda mig att göra mina föreläsningar gratis. Och det är så här, nej men vadå, vi har ju en ledningsgrupp som tar de här besluten. Och det där tror jag också är lite så här att barn och unga på något sätt inte skulle kunna formulera sig och ha så genomtänkta åsikter. Men om man verkligen tar en diskussion med elever som går i skolan, så här, vad vill du med din skola? Så kan man ju också se ganska snabbt att det ligger nog någonting i vad de säger. Sen är det klart att det låter ju inte så att det kan skrivas ett pressmeddelande som man ska skicka ut till alla landets kommuner och bara kolla hur vi gör i Sandvikens kommun. Men där kan man ju som vuxen hjälpa till och formulera det på ett snyggare sätt som blir mer... Alltså så är det ju. Men tankarna finns ju där, och då är ju rollen som lärare eller som vuxen att se till att den rösten får höras. Och det ansvaret tycker inte jag att vuxenvärlden visar på i varken liksom media då, som jag upplevt, eller i skolan eller vilket sammanhang man pratar om. Så känner jag.
Sen tänker jag så att vuxenvärlden tar beslut åt barn och unga. Aldrig tillsammans med barn och unga. Lyssnar aldrig eller tar aldrig barn och ungas röster på allvar. Vilket så här, men det är en väldigt stor demokratisk fråga i sig. Det är som att säga, ja, kvinnor ta beslut åt män. Och ja, det är inte demokrati i sig.
Nej, alltså sånt där märkte man ju framförallt när man typ gick i skolan. Och man hade någon sån här idé om så här, men det här skulle vi kunna göra på friluftsdagen. Nej men så här, det var liksom något som man typ kom på. Och då, alltså vissa i vissa skolor var ju verkligen, alltså de som bestämde var ju verkligen väldigt så tydliga. Men att de bara, ja, okej, men vi tar det här vidare. Nej, men så att de liksom verkligen så visade att så här, ni får ju bestämma här, typ. Men samtidigt så var det ändå någon form av, det var ju ändå ett ställe, eller typ det enda stället där unga får prata. Eller känner jag, för skolan har ändå någon form av ansvar typ att lyssna på eleverna. Men det känns inte som att så mycket annat i samhället har det. Alltså, för om man hör så här, unga, vad vill ni bestämma? Så bara, det här och det här och det här. Och bara, okej, vad får ni bestämma? Typ skolmat. Bara, okej. Alltså, det stannar ofta vid skolfrågor. Som också är såklart viktiga. Men det känns, jag ska inte förringa skolsystemet. Jag bara, nej, det var skolfrågor. Men det finns så mycket annat som unga också har tankar om.
Ja.
Som man inte får säga i det här landet.
Ja, och alltså barn och ungas, eller så barn och unga påverkas av all beslut som tas.
Ja, exakt.
Det är inte bara skolmaten.
Nej, men precis. Nej, exakt. Ja.
Barn och unga har massor med tankar och åsikter och erfarenheter. Och så, men det är barn och unga som är experter på att gå i skolan.
Mm.
Inte någon vuxen som gick i skolan för typ
20 år sedan.
Mm. Vad tänker du, Jennifer, när du lyssnar?
Oj. Nej, men jag tänker väl just också så att det går så snabbt. Om man pratar om skolan till exempel, så nu är inte jag jättegammal, men till och med för mig kan det ibland vara att jag är för gammal för att uttala mig om hur det var i skolan. För jag ser ju hur det har förändrats på bara 10 år, liksom extremt mycket. Att det inte alls är som när jag gick i skolan. Om jag går tillbaka till min gamla högstadieskola så ser det inte alls likadant ut. Och det är svårt att veta vem... Eller hur man ska gå tillväga då för att rätt personer ska uttala sig. För i många ögon så ses jag som ung och kanske som en bra talesperson i de här frågorna. Men jag tror att i elevernas ögon så uppfattas jag inte alls så. Utan då är jag också någon som kommer från vuxenvärlden och för deras talan. Så problemet är väl egentligen att det inte har liksom utformats något system för... hur man ska öppna upp för unga att göra sin röst hörd, förutom i elevråd i princip. Liksom, det är den enda formen av organiserad plats där unga liksom får göra sin röst hörd. Jag var själv aktiv i elevrådet på min skola i ganska många år. Men jag försökte på vägen hit komma på så här, något konkret som vi faktiskt beslutade om. Mm. Och som gjorde skillnad. Men jag kunde inte komma på någonting. Och jag vet inte om det är bara jag som har dåligt minne. Eller om det faktiskt liksom inte fanns någonting som hände där. Som var liksom på grund av oss eller tack vare oss. Eller så där.
Jag minns på min elevråd så bestämde vi... Den enda saken vi bestämde var att vi skulle få mjukt bröd på fredagar. Det var det enda vi fick besluta. Inte något annat.
Nej, och det är ju inte direkt den viktigaste frågan på en skola. Liksom.
Nej.
Har vi mjukt och hårt bröd?
Nej, det är inte, och det är inte det som så här, ja, men det blir lite så här låtsasdemokrati. Nu har ni beslutat det. Åh, vad bra.
Ni fick prata.
Ja, precis, ni fick prata. Check.
Mm.
Vad tänker du? Du är ju aktiv i elevkår.
Mm. Ja, men alltså det där tror jag skiljer sig. Precis, jag är ju ordförande för en elevkår på min skola där jag går. Och jag tror att det jag märker är att det skiljer sig mycket beroende på när jag pratar med andra som är engagerade i elevdemokratifrågor. Liksom. Det skiljer sig jättemycket hur mycket de får komma till tals beroende på skolan. Min skola är en ganska ny skola, 5 år har den funnits och är liksom så här, shit, vi måste lyssna på eleverna och är skitbra. Jag träffar rektorn en gång i veckan och vi går igenom allting som händer på skolan och sådär. Och där känner jag verkligen att våra elever får komma till tals på ett jättebra sätt. Men sen så finns det är ju andra skolor bara några meter bort där det är liksom så här, de har liksom ett möte där de tar upp en massa förslag och sen går de till rektorn och så placeras det i någon slags kö som de inte ens vet existerar för att de där förslagen tas liksom aldrig vidare.
Mm.
Så att generellt sett så är nog elevdemokratin på de flesta skolor ganska dålig.
Jag har börjat vara lite mer uppmärksam. I och med att jag jobbar på ungdom och vi jobbar väldigt mycket med åldersspektrumning. Så när jag läser så här artiklar och nyheter på tidningar och i media i stort sett. Så brukar jag oftast läsa eller höra att en ung person har lyckats trots sin ålder. Mm. Och det är så här, vadå trots sin ålder? Vad tänker ni kring det? Eller har ni hört det i er
vardag? Jag tycker att det är så här, för man blir ju... glad. Alltså när någon bara du är så ung och duktig. Jag bara, ja. Så här. Och sen samtidigt så man kan bli så sjukt irriterad. Men jag bara, ja. Och nej, men så här, du är liksom bara 16 och du har redan gjort det här och det här. Jag bara, ja. Nej, men så här, det är så här, liksom, jo, så är det ju. Men det är inte därför. Alltså det blir mycket så att man blir så här ihopkopplad med sin ålder. Det är också så här på gott och ont. Men ofta kan det verkligen vara ont för att man det känns som att det är till slut det enda man har. Alltså jag har sagt det ända sedan jag började skriva att när jag har passerat 20 så kommer ingen vilja läsa mig för då är jag skittråkig. För att det är mycket så här, ah, vi vill ju ha de ungas perspektiv. Jag bara, skriver så här om skolmat. Nej men om så här, vad som helst. Och så bara, mejlar in så här. Och så bara, okej, vad ska jag skriva om nästa vecka? För det finns liksom så mycket så här, att det är mycket så att man får höra så här, åh, du är så bra talesperson för unga i Sverige. Och i början var jag ju som sagt, tyckte det var skitcoolt.
Mm.
Och sen bara, okej, fast vi är liksom inte en folkgrupp. Så säger jag bara, jag vet inte vad den här människan tycker, bara för att vi är lika gamla. Så det blir ofta en sån här ihop, liksom klumpning bara, ja, trots din ålder så har du lyckats med det här. Jag bara,
men så är det ju liksom hela, alltså redan när man börjar skolan så grupperas man ju in efter hur gammal man är. Och det är ju egentligen helt sjukt, för att typ i liksom, nu vet jag inte hur det ser ut nu för tiden i grundskolan, men när jag gick i grundskolan så var det i alla fall, man hade ju mål upp till liksom årskurs 5 och sen hade man mål upp till årskurs 9.
Mm.
Det betyder ju att egentligen så jobbar jag mot samma mål i ettan som de i fyran gör.
Mm.
Och om jag då klarar av målen snabbare än vad de i fyran gör och jag går i ettan, då borde jag rimligtvis också få börja liksom sexan när jag börjar tvåan egentligen. Liksom. Så, men hela den där synen är ju jättekonstig, för att man säger att skolan ska vara liksom kunskapscentrerad.
Mm.
Men sen så hamnar man hela tiden i så här, ja men du är så gammal så du ska göra det här i den ordningen.
Mm.
Så att från det att vi liksom föds så börjar skolan och kommer i kontakt med det riktiga samhället liksom, så grupperas vi in efter ålder. Och det fortsätter ju bara.
Mm.
Alltså, för jag kan tänka mig, det finns ju förmodligen också tidningsartiklar så här, ja men som den här, vad var det för någon tant gammal som flyttat till Thailand.
Ja.
Ja, men och det var alla
tycker. Berätta mer.
Ja, men jag minns inte vad det var. Det var något
det
år
var en 96-årig dam.
96 år, jag tror att hon heter Agda eller
något. Ja, hon heter så här, inte. Det var något gammalt.
Ja, men hon så här, 96-åriga Agda flyttade till Thailand. Och så här, och det var så coolt att hon flydde Sverige till Thailand. Det skrevs de i alla tidningar. Mm. Aftonbladet hade den där. Och det är ju också helt sjukt liksom. Om en 25-åring flyttat till Thailand, inte är det någon som bryr sig om det. Men när en 96-åring gör, oh my god, alltså nu har ju någonting hänt. Alltså, och det där är ju lite konstigt att, ja. Men det beror ju förmodligen på att man så tidigt grupperas in efter ålder.
Mm.
Och att man förväntas vara på ett visst sätt för att man tillhör en viss åldersgrupp.
Mm, mm.
På samma sätt som det ju kan vara liksom med kön och etnicitet och allt sånt.
Mm.
Gud vad tråkigt. Alltså gud vad tråkigt att det var begränsat. Ja. Så här, ja. Bara för du har en viss ålder så ska du vara på ett visst sätt. Tycka, tänka, göra på ett visst sätt.
Sista året på gymnasiet tyckte jag att det var helt hemskt. För det var så sjukt, så här, studenthets. För så här, nu är det 114 dagar kvar. Och så skulle man då så här, ha någon fest för att det var 100 dagar kvar. Någon fest för att det var 200. Alltså allting sånt.
Mm.
Och jag dricker inte, jag röker inte. Jag har aldrig gjort något sån här, det som anses så här tonårstypiskt liksom.
Mm.
Och därför, jag tror att ingen har så här lidit mer av sin student än vad jag har. För jag tyckte det var så jävla tråkigt. Jag tyckte bara det kostade pengar, för det var onödigt.
Mm.
Och jag var ju dessutom så jävla oengagerad i skolan, så jag tyckte inte jag hade så mycket att fira. Men då var det mycket sånt här just att, ja, men det här är bästa tid i livet och det här är så roligt och det här kommer ni minnas när ni blir gamla och det. Och jag bara, ja fast nu är det så här att jag vill inte göra det här. Alltså, ja men ni kommer bara ha en gång i livet när ni får gå på bal och vara så här unga och festa hela natten, för sen får ni barn. Och jag bara, jag kanske vill det. Alltså så här, jag kanske vill sitta med mina barn i en förortslägenhet och inte göra någonting annat. Alltså just den här synen på att det här är din bästa tid i livet, för sen kommer du inte kunna göra det här. Jag bara, men tänk om jag kommer göra det sen när jag blir 45, det vet inte ni.
Ja.
Att det ska vara sån hets på att så här, nu när du är ung så se till att festa och se till och vara. Alltså jag bara, jag vill inte. Alltså,
för att unga gör ju det.
Ja, precis. Ja. Man har sån press och så. Sen är det ju för sig ett kapitel för sig, hela alkoholnormen också. Men just sånt här, ja men ska du inte göra det, alla andra gör ju. Jag bara, ja, det gör de ju. Men varför skulle jag?
Alltså, eller gör verkligen alla unga det?
Ja,
eller är det en mängd som det är också, vi har? Ja, som samhället har.
Det är ju definitivt också en missuppfattning, absolut.
Mm.
Men just sånt där om att de här förväntningarna på vad man förväntas göra när man är ung, som jag liksom säger, nej men jag vill inte.
Jo, men det är ju lite samma sak att man utgår från att alla är heterosexuella eller att alla, alltså.
Nej men såhär, jag känner väl igen mig i, jag har alltid varit yngst i alla sammanhang. Efter skolan liksom har jag varit yngst i alla sammanhang där jag har varit. Jag började plugga direkt efter gymnasiet och på en journalistutbildning där alla i princip, utom kanske två andra, var minst 3-4 år äldre, men vissa till och med 10 år äldre. Liksom. Och Det var en väldigt speciell känsla. Mm. För att då blev man, alltså den lilla i gruppen i 2 år konstant var jag liksom den lilla. Och det var något man skämtade om väldigt mycket. Mm. Och det hade inte jag några problem med egentligen. Nej. För jag var ändå ganska säker på mig själv och min förmåga. Men det verkar vara ibland ett sätt som äldre personer använder ett vapen för att på något sätt hantera att en yngre person är där och pluggar eller jobbar på samma nivå som de själva. Liksom. Att då måste man avväpna den personen lite genom att förminska den. Mm. Så upplevde jag det i alla fall. Mm. Och samma sak liksom, sen jag har börjat jobba egentligen så har man blivit liksom kallad barnet eller så här, den lilla och sådär. Mm. Så det är väl det jag har fått anpassa mig mest till att alltid vara den yngsta i en grupp. Och nu ju äldre jag blir också vänjer jag mig av vid att det kommer folk som faktiskt är yngre än mig. Och det är också en så här helt chockerande känsla på något sätt. För att i och med att man alltid har varit den yngsta i en grupp så har man också på något sätt anpassat sig till den rollen. Och som Frida säger, liksom gjort det till sin nisch och till sin grej. Och det är svårt att veta, tycker jag nu, när man ska börja vänja sig av vid det och sådär. Men ja.
Så vad är det för roll man har?
Nej, men just att vara den som har koll på vad det är som händer bland de yngre. Om ingen annan i sammanhanget har det. Och då tar man ju på sig den rollen och rösten. Vilket inte är rättvist mot någon egentligen. För att jag vet att i och med att jag är så ensam som ung där. Så är inte jag heller ett bra exempel på en ung person uppenbarligen. Utan då kanske jag inte är rätt person att föra deras talan. Men ändå får jag göra det för att jag är den enda där. Jag vet inte om det lät begripligt eller inte. Men så det tycker jag är problematiskt. Liksom, att man blir ett alibi. Alltså, nästan. Och det kan man ju bli som kvinna och som invandrare. Och så kan man bli det som ung. Liksom. Mm. Och det... Ja, det tycker jag är ett problem överlag. Liksom att det finns för få av en grupp på ett ställe. Mm.
Men du är journalist. Mm. Har du någon gång stött på alltså, att du har blivit liksom diskriminerad på grund av din ålder från intervjupersoner?
Mm.
För det tycker jag alltid är intressant att höra.
Ja, alltså folk har som tur är tillräckligt mycket så här vett och etikett liksom, att inte visa det, tror de kanske. Men det jag märker är att jag jobbade på tv ett tag och då har man alltid med sig en kameraman, en fotograf. Och de brukar generellt sett vara äldre män, gråhåriga gubbar liksom. Och i 9 fall av 10 så var den vi träffade gick fram och liksom, skakade hand med fotografen först och verkligen såg över huvudet på mig. Jag är en ganska kortväxt person också, vilket också är ett jättedåligt vapen i sådana situationer. Folk liksom ser den verkligen inte. Så det är väl det mest konkreta exemplet som jag provocerades av. Att de alltid hälsade på fotografen först och i andra sammanhang så är det inte så. Då hälsar man på reporten och liksom fotografen håller sig lite i bakgrunden och är inte... Ja. Så det är väl ett exempel.
Mm. Mm.
Nej, men alltså just det där om att man blir, vem är det, så här talesperson? Alltså, för jag har märkt jättemycket, för jag var redaktör för en bok som kom ut för 1,5 år sedan någonting.
Mm.
Som var just en sån här, det var en sån hanterad din tonåringbok, fast av tonåringar istället för av vuxna, som det annars brukar vara. Och då var det så att just när jag började med den, jag bara, åh, det är så jävla bra projekt, Katarina Janouch har inte chans nu, med alla de här vuxna som annars skriver böcker. Jag bara, åh, det här är så jävla smart. Så här.
Mm.
Och sen ju längre det liksom... gick och ju fler gånger man pratade om det eller så här, gjorde intervjuer och sånt, så var det alltid så här, alltid någon som bara, men hur tänker unga idag då? Jag bara, alltså jag är bara en, det var så jättesvårt.
Hur tänker för, kvinnor?
Ja, men precis, det var verkligen så, för det var så svårt, för sen när boken väl då kom ut, redan då hade jag ju känt att jag hade liksom pratat sönder den lite, för jag bara, gud vad alla kommer få en speciell uppfattning om vad jag har sagt om den här boken nu. Så då jag bara, men nu ska jag inte göra några intervjuer eller någonting sådär. Men så kunde jag inte säga nej så. Och då var det, alltså, jag kanske gjorde 10 intervjuer sammanlagt om den.
Mm.
Och i, alltså jag lovar, det var säkert 7 av dem. Så var det alltid såhär, reportern bara, men, alltså, hur ska man hantera alkohol med unga? Jag bara, men jag vet inte. Alltså, så här, jag bara, men gud, det är anledningen till att vi är 25 personer som har skrivit den här. Är ju för att jag inte kan sitta med och skriva den. Bara, jag har aldrig druckit, men jag tror att man... Alltså, det går ju inte. Och det är det som är verkligen precis som jag säger, att man blir ju verkligen ett så här, bara, oh, vi har en ung människa här, vi frågar henne om allt liksom, och då, man vet ju inte, för jag kan inte svara för alla, jag vet inte hur många människor under liksom 18 det finns i Sverige, det har säkert ni bättre koll på, men det känns som att det är i alla fall fler än jag. Och jag vet liksom inte så här vad andra tänker, och då är det väldigt så en sån bild av att så här, oh, det här är ett barn, vi frågar det här barnet om vad alla andra barn tycker.
Som får rösta för alla andra,
för alla
barn.
Ja.
Sen är det intressant också, vad frågar man om alkoholkulturen och hur man ska hantera alkohol? Alltså, varför problematiserar man?
Ja.
Eller så här, föreställer man att alla barn och unga dricker alkohol och inte kan sköta sig?
Ja, det, exakt. För det är det jag har sagt hela tiden. Jag bara, men sluta förutsätta det. Alltså, för det var så himla mycket prat också i skolan. En grej som jag aldrig tog upp på elevrådsmötena, men som jag hade gjort med bara. Att när man hade så här livskunskap eller svenska eller massa sådär olika grejer, så var det alltid någon så här diskussion om alkohol, och så var alltid skolan bara så här, ja, visst finns det en press på er att dricka, visst finns det det, vi bara, ja, fast det är ju ni som sätter den liksom. För jag känner mycket så här att jag bara, okej, varför är det skolan som bestämmer åt mig att det, alltså, för det är liksom samma som man kan få höra nu, att så här, ja, ni har så höga krav på er tjejer. Jag bara, fast jag har inte det. Alltså, det är lite som man blir liksom lite tillsagd att oh, det är jobbigt med tonåringar för de dricker så mycket, samtidigt som man kanske inte gör det, bara för att det blir liksom som en form av av plikt nästan. Det blir en plikt att ha en plikt. Så här, det blir krav på att man ska ha höga krav. Och det blir liksom ganska så här twisted, för att det är ju inte så för alla. Och de som sätter idealen är ofta de som vill bekämpa dem. Och det kan bli ganska, jag vet inte, bak och framvänt.
Verkligen. Jag tänker på, jag kommer ihåg när jag gick i skolan för ett par år sedan, så var det så här, ja, det riktiga livet börjar efter studenten. Så här, nu lever du lite, ja, men så här, lallar lite runt och så här, det här låtsasvärlden eller låtsaslivet, det riktiga livet börjar efter studenten. Så du ska förbereda dig, du ska lära dig för att du ska vara klar till det riktiga livet som börjar efter studenten. Och det är ju så här, va? Mitt liv är riktigt, mitt liv är viktig, oavsett om det är efter eller innan studenten. Och bara fråga så här, ja, men vad vill du bli när du blir stor? Det är också så här, ja, men fokus på framtiden. Jag är ju något nu, jag är människa i första hand. Varför ska man hela tiden fokusera på framtiden? Så här, ja, men barn och unga, det är investering för framtiden. Och det är, ja, jag tycker det är väldigt, det är en problem att man se barn och unga som en investering för framtiden. Barn och unga är ju nu,
det är också problemet med att alltså, för jag menar så här, det är ju också lite logiskt att det är så, för att du går ju i skolan, nu kan man ju nästan säga att man går i skolan obligatoriskt 12 år, kan man ju nästan säga, eftersom de allra flesta går gymnasiet. Och under den tiden så liksom, du är ju bunden att vara i skolan, alltså, det är väldigt få skolor som har kvällstidsundervisning liksom. Så att det är ju svårt att ha ett heltidsjobb vid sidan av, sen är det ju såklart vissa som tar sig an extra uppdrag och sådär, och det har ju att göra med det här som vi pratade om innan, att man grupperas in efter ålder. Alltså, jag kanske är mogen att ta ett heltidsjobb när jag går i nian. Alltså, jag menar, vi alla tre här är väl exempel på drivna personer som har lyckats med någonting kanske innan många andra gör det. Och frågan är ju varför de inte gör det. Är det för att de hålls tillbaka av skolan, eller är det liksom för att de är dumma i huvudet? Jag tror inte att det är för att de är dumma i huvudet. Utan jag tror att det snarare handlar om att skolsystemet hela tiden håller tillbaka barn och unga från att ta sig an saker utanför skolan. Att man ens pratar om utanför skolan är ju helt sjukt. För att alltså, om du kan få ett jobb eller ett intresse som du vill syssla med och som du kan liksom hålla på med. Om du kan göra det under tiden du egentligen ska ha svenska och matte i skolan, alltså, varför inte, känner jag. Istället så håller man kvar elever liksom så här, du ska gå 9 år i skolan. Det var ju mycket snack om Centerpartiets så här förslag till idéprogram, och mycket i det var ju kanske lite tillspetsat, men någonting som verkligen var bra där var att de pratade om så här läroplikt. Alltså att man ersätter skolplikten med istället, alltså grundtanken tycker jag är bra, att det handlar om att man istället ska lära sig alltså vissa förutbestämda mål. Inte så här, du ska vara i skolan 9 timmar den här månaden och liksom bestämma hur länge du ska vara i skolan. För det är ju inget mått på hur mycket du lär dig. Och det är absolut inget mått på hur redo du kommer vara efter skolan. Och det betyder ju också att man säger så här, ja, men så länge skolan uppfyller att du har ja, ett visst antal timmar i skolan varje månad. Mm. Då, där, sen slutar deras ansvar. Mm. Medan vissa elever kanske behöver dubbelt så många timmar. Medan andra elever kanske behöver en, alltså en tiondel. Mm. Och det där är också sjukt att alla ska behöva lika mycket för att de är precis den åldern.
Mm.
Det finns ju ingen vetenskaplig forskning som stöder det.
Mm.
Och då kan man fundera på varför ett helt lands skolsystem bygger på någonting som vi inte har någon bevis för.
Jag pratade med en kompis häromdagen. Hon hade varit på en lönesamtal och hon fick inte det lönen hon ville. Och argumentet var att, ja men du är ung. Och det är så här, va?
Mm.
Vadå? Det är inte ens argument. Det är som att säga, men du får inte den lönen du vill för att du är kvinna.
Mm. Alltså det där är också en sån grej som man... Alltså,
oh.
Jag tycker att, eller det är väl också lite så här, jag vet inte om det är jag själv som har överanalyserat det, men det är jätteofta så här. Och så folk mejlar den och bara, tjena, kan du skriva på oss? Jag bara, vad får jag? Typ. Och så är det så här, kan du skriva om, för det är alltid typ samma sak. Det är alltid så här, hur är jag var ung? Eller, hur är jag var kvinna i dagens Sverige? Jag bara, så här. Och så de bara, kan du skriva? Jag bara, men hur långt ska det vara? De bara, vi tänker oss 3000 tecken. Tyvärr har vi ju inget arvode då, men det är ju bara en bra sak. Jag bara, fast alltså, det går inte. Och nu har jag märkt att det börjar bli lite lättare. För de börjar förstå, men du har en hyra att betala och bla bla bla. Men... Alltså när jag gick i skolan, det var helt sjukt. Alltså folk var såhär, ja men skriv någonting om så här, ur ditt åldersperspektiv och bla bla bla. Vi har ju tyvärr inget arvode, men du får en symbol. Nej, men du vet såhär, vi länkar till dig. Typ, nej. Och då var det mycket såhär att jag liksom mellan raderna lite grann kunde förstå att de tyckte så här, ja men det här är ju viktigt för framtiden och då syns det ju här och bla bla bla, det här kan jag ha nytta av sen. Och jag bara, men jag vill ha nytta av det nu, för jag vill ha pengarna.
Ja.
Jag måste liksom, jag har ett företag, varför skulle jag inte göra det här för pengar?
Jag hade, nu ska jag inte hänga ut den uppdragsgivaren, men tidigare innan när jag höll på med journalistik så hade jag en uppdragsgivare som alltså under ett lönesamtal. Jag hade haft samma lön under en längre tid. Och den här chefen då frågade mig så här, men vad ska du med pengarna till? Och då blev jag så här, nu är jag ganska lugn och sansad. Så att jag hade ju lust att göra någonting man inte skulle göra. För att jag kände så här... Den frågan hade ju ingen ställt till en 45-årig frilansjournalist. Och ska jag behöva redogöra? Ska jag lämna in kvitton till honom då på min privatekonomi? Eller jag förstår liksom inte riktigt vad det var.
Du lämnar in din budget.
Ja, men alltså så här. För mig så handlar det om hur mycket betyder jag för den här uppdragsgivaren? Mm. Hur mycket pengar behöver jag? Eller hur mycket pengar är jag värd för det?
Mm.
Sen skiter väl... Han ska väl skita i om jag ligger inne på banken eller om jag köper godis för det. Mm. Alltså det är ju... Jag har ingen hyra att betala, så det gör ju att jag kan spara ännu mer pengar. Men det ska väl han skita i.
Mm. Ja, jag var också
såhär.
Jag bara, hallå, jag ska köpa klänningar.
Ja,
då ska man picka. Nej, men liksom, att man just har den här... Det var precis vad jag också upplevde. Att såhär, men kan du vänta mig att få pengarna i augusti när det var såhär maj? Jag bara, nej, tyvärr. Liksom, det vet inte du. Jag kan gå jättemycket utgifter. Alltså, såhär, varför skulle det ens bli det? Nej, så just sånt där tror jag också är jättevanligt.
Ja, för just när man blir... Alltså, när man blir när man skriver text åt en tidning så blir man ju lika värdefull för alltså för tidningen som alla andra medarbetare som kanske är liksom medelålders.
Mm.
Så att, och då ska ju min insats bedömas på samma villkor som deras.
Ja.
Om jag drar mycket trafik till sajten eller om jag säljer många lösnummer liksom, då ska väl jag få samma summa som någon Magnus 45 hade fått liksom, om han var toppjournalisten där. Nu var inte jag toppjournalisten där, så jag ska inte säga så.
Mm. Ja, men jag har varit med om exakt samma grej på en löneförhandling. Och där fick jag också höra att men du är ju ung. Vi måste räkna på att din lön kommer höjas under kommande år som du jobbar här. Vilket jag också tyckte var helt sjukt. Framförallt för att jag visste att det här var ett företag där jag inte kommer att jobba i 10 år. Min lön kommer inte att höjas över en lång tid, utan ni får bara anställa mig i 2 år ändå. Så det där är ett argument, och det vet hon också om som sitter där mitt emot mig. Så det där är ett jättemärkligt argument som man inte riktigt vet hur man ska hantera i stunden. Liksom.
För att det rimliga vore ju att säga så här... Nej, för att du har inte tillräckligt mycket erfarenhet eller du har inte tillräcklig kunskap.
Ja,
men tillräcklig erfarenhet är ju absolut inte samma sak.
Nej.
Alltså, om du inte har erfarenhet, det är ju inte samma sak som att du är ung.
Mm.
För att du kan ju ha frilansat sen du var 5.
Liksom. Precis, precis.
Ålder har ingenting med erfarenhet eller med kompetens. Sen handlar det om vad då?
Alltså, ja, precis. Av vad då?
Av vad då?
Ja.
Av att leva?
Ja.
Eller?
Vad... Sen kan ju det vara en viktig erfarenhet också, att man har livserfarenhet. Mm. Det kan man väl ha med om, eller?
Jo då, absolut.
Vad är livserfarenhet?
Nu kommer alla på mig, jag har ingen aning.
Ingen djup fråga.
Ja, det var jättedjupt. Tisdagskväll.
För ofta så brukar man tänka, eller argumentera mot barn och unga att ja, men jag har ju livserfarenhet. Mm. Inte du. Inte du som barn eller ung person. Mm. Och det är också så här, men det viktiga, eller så här, ska man dömas utifrån hur länge man har levt? Eller ska man dömas utifrån vad man har gjort?
Mm. Men det är ju på ett sätt, alltså det beror väl lite på i vilket sammanhang man pratar om. Mm. Alltså, pratar man om... Nej, det är ju jättesvårt. Men alltså, pratar man om... Ja, precis, du.
Nej, men jag tänker så här att i och med att det här med åldersmaktordning är någonting som fortsätter styra liksom, år efter år efter år, betyder det att man kanske inser någonting när man blir lite äldre, och det är att man vet mer än vad folk som är yngre än en själv vet. Att det är därför det här fortsätter liksom, räknas. Jag tänkte på de här Instagram-upploppen i Göteborg. Just det. Så var det ju 2 17-åriga tjejer som skrev en debattartikel om det sen.
Berätta om det.
Ja, men det var ju massa kaos liksom, på en skola i Göteborg efter att framförallt tjejer hade hängts ut på Instagram. Mm.
Det var någon slags skvallerblogskonto.
Ja, precis. Och bilder hade lagts upp på just dem där de var liksom avklädda och sådär. Och det blev jättehetsig stämning i skolan och polisen var där. Och, ja. Så bestämde sig 2 av tjejerna som faktiskt var på plats och gick på skolan att berätta om det här ur sitt perspektiv. Och berätta om hur det är att vara 17 år idag och leva med att vara ständigt uppkopplad på nätet och att folk kan kommunicera med varandra där. Och den artikeln fick jättemycket positiv respons, men den fick också liksom kritik från politiker till och med som skrev att men ni är 17 år, ni fattar ingenting. Kom tillbaka om några år när ni liksom har vuxit upp och kammat er och se om ni tycker likadant då.
Mm. Mm.
Och det där är jättekonstigt när någon som liksom har varit 17 en gång i tiden ändå tycker att den kan säga så, för då vet man liksom inte om har den personen rätt kanske. Alltså vi har ju alla varit 17 år någon gång. Mm. Inte du
nej,
än.
Nej, imorgon
har du det. Så på något sätt, jag vet inte, har man inte rätt ändå att uttala sig om folk som är yngre än en själv? Jag vet inte om jag tycker det själv, men jag slänger ut funderingen där.
Vad tänker ni?
Vad
menar? I och med att man själv har varit faktiskt i den situationen, eller i den åldern åtminstone, då får man väl ändå... räknas som att man har erfarenhet av det, livserfarenhet av det, mer än de som befinner sig där just nu. Man har varit där, men man har till och med gått vidare. Fast... Så vet man inte mer.
Då är det igen den här diskussionen om så här, att det skulle vara samma falla. Eller så här, jag bara, okay, när jag var 17, jag hade aldrig varit med. Ingen skvallerbloggade om mig, liksom. Nej. Nej, men så här, det var ingen som ville, för jag var så tråkig. Och då var det liksom... Då skulle jag lika gärna kunna gå ut och bara, ja men hallå, så här, skärper, så var det ju inte. Liksom som att jag vet hur de är. Det är ju lite den här grejen igen att så här, att delas in efter en ålder som inte är logisk, för att jag vet inte vad de har, eller
ja.
Så här, vi var inte lika, eller jag vet inte hur jag ska förklara, men det blir lite sån, ja just där, du är 17, jag har varit det. Jaha.
Och därför var tyst. Jag har varit 17, så var tyst. Jag vet hur det är att vara 17.
Ja.
Men det är så här, ja, men det är en ny tid. När du var 17, växte du upp med sociala medier?
Mm. Nej.
Nej,
precis.
Att eller gå i eller, ja. Nej, men så här, att gå i skolan men för 20 år sedan, det är helt annorlunda än idag, till exempel. Sen kan det vara en argument, tänker jag, att man försöker tysta ner barn och unga. Så, ja, men vadå? Jag har varit 17, så jag vet hur det är.
Ja, men sen så det är ju också, nu när vi pratar om det här så pratar vi också om, vi gör ju också den här indelningen att de är 17.
Mm.
Alltså så här, för att egentligen så handlar det om vad varje individ har för åsikter att komma med. Mm. Alltså jag skulle ju aldrig, alltså om vi säger att vi har samma diskussion om vad kvinnor tycker.
Mm.
Jag är också kvinna och jag tycker så här, alltså där blir det en helt annan grej. Där pratar man ju mer om så här, jag tycker det här, jag tycker det här, jag tycker det här. Som vi gör i de allra flesta frågor när man diskuterar saker. Att man pratar om vad jag tycker. Inte vad jag tycker som 18-åring eller vad 17-åring. Utan Men helt plötsligt när vi ska börja prata om ungdomsfrågor, då ska vi helt plötsligt bara, ja men jag är 17 och jag tycker det här. Mm. Men det, alltså, alltså egentligen spelar det ju ingen roll, för någon som är 65 har ju lika mycket att säga till om, kan jag tycka, om hur en 17-årings vardag ska se ut, vad det ska finnas för lagar och regler kring dem. Sen behöver inte det betyda att han har rätt.
Mm.
Och 17-åringen behöver inte heller nödvändigtvis ha rätt, men alla måste ju få komma till tals. Mm. Och det är det jag tror är viktigt att samhället tar tag i, och framförallt skolan skulle jag säga, för där har skolan en roll också att ta, alltså, ge elever liksom verktyg och redskap, hur gör man sig hörd.
Mm.
För att anledningen till att så många är, alltså, jag kan tänka mig att så många inte vågar ta plats, inte vågar ta för sig och skaffa jobb och synas och höras, det är nog för att skolan också håller tillbaka dem, för att vi i skolan så grupperas man in.
Mm.
Och samhället gör precis samma sak, när vi pratar om så gör vi det delvis också. Mm. Om vi istället liksom fokuserar på oss här, vad tycker du?
Mm.
Och skiter i om den är 17, om den är från Iran, Irak, från Somalia, från Sverige, från Finland. Och bara prata, vad tycker du, Frida?
Mm.
Då kanske vi får liksom ett lite bättre klimat.
Mm. Mm.
Och så borde det ju fungera i alla frågor, jämställdhetsfrågor, i invandrarfrågor. Alltså bara se individen.
Mm. Vad för mer tips har ni kring hur man kan motverka åldersmaktdomningen? För nu har vi pratat om att det finns åldersmaktdomning i vår vardag och i vår samhälle. Och att, ja, men vi har erfarenheter av åldersmaktdomningen. Men vad kan man göra åt? Har ni någon tips?
Menar du göra åt, alltså, för den enskilda individen? Alltså barnet eller ungdomen eller samhället? Eller?
Jag tänker vuxenvärlden.
Ja, vuxenvärlden. Vad vuxenvärlden ska jag.
Men jag har en grej jag har börjat göra är, när jag söker jobb till exempel, så förut den vanligaste liksom öppningen på ett ansökningsbrev är ju så här: hej, jag heter Jennifer, jag är 23 år gammal och jag söker det här jobbet. Jag har slutat skriva hur gammal jag är. Förut tyckte jag att det var något positivt. Jag såg min ålder som något positivt, som något jag var stolt över att, ja, men jag hade kommit så här långt trots att jag bara var 21 år gammal då liksom. Men jag blev så trött på att gå på anställningsintervjuer där de inte kunde släppa min ålder. Det var det första de såg och det fanns i bakhuvudet. Och varje gång vi skakade hand och gick därifrån så brukade jag vara så här, ja, men det där gick väl bra. Så sa de alltså, ja, fast det är det här med din ålder. Jag fick många av jobben ändå, men de tyckte att det var nödvändigt att säga så, ja, men det är det här med din ålder. Så jag har slutat skriva den. Och vissa frågar sen när man väl sitter där, men hur gammal är du egentligen? Men då har man pratat så länge att det inte blir lika viktigt.
Mm.
Så om man själv inte gör sin ålder till en grej när man söker jobb i det här fallet, så tror jag att kanske andra inte heller tänker på att fråga om det. För för det många har sagt är istället så, det hade jag inte gissat. Och det betyder att de har fått en bild av mig utan att veta om hur gammal jag är.
Men vad har de bara, det är det här med det, vad har de för problem?
Nej, men de har liksom inte utvecklat, utan det är så här, det är det här med, du är ju lite ung. Och där tror jag att man har tänkt på det här med just livserfarenhet. Alltså hur mycket kan man egentligen ha lärt sig under 23 år liksom, så.
Ja.
Trots att det står på CV
klart och tydligt, eller så här, betyder det att alla 50-åringar har automatisk erfarenhet bara för de är 50?
Ja,
alltså, vad ålder erfarenhet
gör? Ja,
vad har ni för tips, Frida och Elias?
Ja, nej, men alltså, jag vet, alltså, det känns ju som men som med alla såna här saker att att det är så lätt att bara, ja, det är en så lång väg kvar så jag vet inte vad man ska göra. Typ. Och sen bara så här, bara så här lägga ner. Men tyvärr så är det lite den känslan man faktiskt får när man liksom hör alla så här, såna, men också så här horror stories som typ att, men folk som har, alltså dels som vi också, men folk som också så här har liksom värre saker på grund av sin ålder, att de liksom aldrig får prata någonstans, liksom ungefär samma saker som vi, men som har gått mycket längre. Alltså man känner verkligen att så här, det är ingen idé. Man blir ju typ lite uppgiven av att höra det här. Eller jag blir det i alla fall. Men jag tror helt enkelt att det är lite som Jennifer säger. Att man kanske inte ska göra en grej av det. För det är lite som typ, jag är ganska engagerad i jämställdhetsfrågor. Och då när man tar en sån här diskussion om typ, det är så få kvinnor på festivalscenen. Så är det alltid någon som bara så här, ah, men det spelar ju roll efter kvalitet. Så här, man bara, som om det skulle utsätta. Men, och förut när jag intervjuade ganska många artister så brukade jag fråga så här, ja, ah, men hur tycker ni att man ska lösa den här grejen och vad har ni på sig där?
Mm.
Och så var det en artist som sa bara så här, nej, men jag tror inte man ska typ nämna det. Och jag bara, mm, va? Så här, och, för det var en kvinnlig artist. Och jag bara, vadå? Jag bara, vill inte ha spelningen? Men typ, jag bara, vadå? Hur menar du då? Så här, hon bara, nej, men för att jag tror att om man pratar om det för mycket så tar det bort fokus. Och jag bara, jaha, men, och tyckte typ att det var ganska sorgligt liksom att det är så. Men, och då sa hon det också att som typ den här Stockholm Music and Arts Festival som typ kom nu i höstas. Att hon bara, de hade ju så här 50-50 eller om de till och med hade fler kvinnor. Och de gick aldrig ut och bara, kom på vår kvinnofestival liksom. Utan de sa ju bara så, va, det är en festival. En kompis som startade ett produktionsbolag nu i vintras med... tillsammans med en till kompis. Och då gick de ut och sa, ah, vi ska bara anställa kvinnor. Vi ska bara hjälpa kvinnor att komma fram inom media. Det här är ju liksom ett kvinnobolag, höll på att säga. Men vi ska hjälpa kvinnor. Och då drog det igång så, ah, du vet, folk sa, DO-anmälde dem. Och bara, det här är sån diskriminering. Ja. Och det kan man ju säga, ja. Men om de bara hade sagt, ja, ah, jag har startat ett produktionsbolag. Jag och Natasha, så här, ah, jävligt bra grej. Så här, då hade folk bara, ah, vad roligt. Liksom. Så om man fokuserar för mycket så kan det tyvärr bli så att... det växer en uppmärksamhet som inte skulle ha växt annars. Och det känns... jag lite så här skäms för att säga det. För det känns som att då kommer aldrig heller hända någonting.
Mm.
Om man bara, nej, nämn inte det. Så här, Voldemort, bara prata en gång. Men det är rent spontant så är det så jag känner nu. Just när man pratar om genus. Mm. Och folk som typ aldrig någonsin har läst en bok om det. Eller liksom reflekterat över det. Bara säger så här, ja, ah, men vi är i Sverige, eller världens mest jämställda land. Man bara, ja, ah, eller hur? Och det är lite så jag känner mig nu, som jag bara, ja, man behöver inte prata om det här med ålder. Så här.
Mm.
Men just rent spontant, i just nu på den här tisdagen, så känns det som att det är det som nästan gör det lättare. Att om man bara fokuserar bort från åldern, att det kanske blir, inte att det förblindar så mycket som det kanske är nu. Men jag vet faktiskt inte, det är bara så jag rent instinktivt känner. Men kanske helt fel, jag vet inte.
Men vad tänker du, Elias?
Ja, nej, men jag tänker, jag håller med i det ni båda säger, men alltså jag kan ju tycka så här, jag tycker att det är viktigt att skolan, som jag pratade om lite innan, att skolan tar ansvaret. För att alltså det är ju skolan som har hand om barn i åtminstone 9 år liksom, och dagis innan det och förskola och sådär. Så att säga liksom att de gör saker bra, det är nog ganska, ganska fel. För att det är någonstans där de här värderingarna fostras. För att det handlar ju lika mycket om att vuxenvärlden ska ta ansvar. Mm. Som det handlar om att barnen och ungdomarna ska kunna ta plats.
Ja,
och välsignas man inte liksom med en skitbra lärare, som jag kanske hade.
Mm.
Så, och får en jättebra relation med den. Så kanske man inte heller vågar ta den där platsen. Och många, som jag ser i min klass till exempel, så tänker jag så här, alltså shit, hon är så jävla grym. Men så ser man hela tiden hur hon eller han dras tillbaka. För att de lever i något så här slags, men jag går bara i skolan och jag ska bara göra det här. Alltså så här, mina betyg har fått ta skit för att jag har engagerat mig utanför skolan. Och för att jag har jobbat på skoltid och prioriterat att tjäna pengar istället för betyg. Liksom.
Mm.
Men det är också det som jag tror kommer hjälpa mig i framtiden.
Ja.
Och hjälpa mig här och nu. Så om skolan kan ta... alltså, om man på riktigt funderar, vad är skolans roll? Alltså är det att skapa elever som kommer in på universitet och kan läsa kandidat- och masterexamen? Eller är det att anpassa skolan till varje elev och dens liksom drömmar och önskemål? Då tror jag att vi har kommit en ganska lång bit på väg. För då blir ju på något sätt tiden som ungdomar spenderar i skolan lika... alltså, den blir på lika villkor som en vuxen som är arbetslös. Alltså så här, vad vill jag göra med mitt liv? För att den frågan ställer man ju aldrig till en barn idag. Så här, vad vill du göra med ditt liv nu? Det är ju inte ens relevant, för så här, du ska gå i skolan och vill du göra någonting annat då måste vi börja prata om det hemma. Och hur kommer du klara av dina betyg? Men är betygen verkligen det viktiga? Alltså, det var som jag hade en lärare på min förra skola som var så här, jag jobbade på 9-24 som jag sa, som hon var så här, ja, men alltså, hur hade du tänkt det här med dina betyg då? Om du ska jobba varje kväll i så här lång tid framöver, du kommer ju aldrig orka gå upp till de här lektionerna. Och då hade jag liksom lust att säga till henne så här, ja, men vet du vad, jag kanske skiter i dina lektioner. För att jag tror man måste tänka lite så, skolans roll och ta barn med på allvar där och låta dem ta kliv.
Ja, men vad bra!
Tiden går fort när man har roligt. Jag skulle jättegärna vilja sitta här fler timmar och fortsätta samtala. Tack så mycket för ni kom och delade med er era erfarenheter och tankar om åldersmaktordning.
Tack.
Du har precis lyssnat på Ung och Dums podcast. Ung och Dum är ett arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges elevråd Svea, Rädda Barnens ungdomsförbund och Centrum mot rasism. Programledare var Gülşen Uz, producent David Andersson. Fortsätt gärna samtalet på Twitter under hashtaggen ungodumspodd.